Ämnet för idag är Bibelns trovärdighet. Kan vi lita på Bibeln? Är Bibeln trovärdig? Jag tror jag ska bli lite personlig idag och tala om hur jag har upplevt personligen bibelstudiet. Jag har förvånat mig mera över människors påståenden om Bibeln än om Bibelns egna påståenden som lite konstiga eller så. Det som är konstigt för mig eller har varit konstigt, det är att man påstår så mycket om Bibeln som är grundlöst eller icke trovärdigt. Det vill säga, man vågar påstå saker utan att ta reda på ordentligt. Det bör man ju inte göra om människor eller om olika världsliga ting. Man bör vara försiktig med vad man säger. Jag tycker man ska vara ännu försiktigare när det gäller en bok som Bibeln. Att gå ut så där förhastat och påstå att det här är nog bara sagor och här är massor med konstigheter innan man grundligt har satt sig in i Bibeln, det tycker jag är egendomligt. Det slog mig redan under den första skoltiden. Då hade jag lärare som var frimodiga när det gällde att kritisera Bibeln. Så kritiserar man Bibeln så är det ingenting nytt, någonting för våra dagar. Utan det mötte jag ständigt i skolan. Hemifrån hade jag fått lära mig att vörda Bibeln och läsa Bibeln. Och det hade väl hänt med mig ungefär detsamma som den nyligen förolyckade racerföraren Ayrton Senna sa i en intervju för något år sedan. Han sa, när jag börjar läsa Bibeln kan jag inte sluta. Det är så spännande, det är så intressant. Han kände sig inte hemma i någon bestämd kyrka, och vad jag förstod av intervjun så berodde det på att han tyckte att många kyrkor ägnar sig åt så mycket annat än Bibeln. Bibeln genomsyrar inte kyrkans verksamhet och förkunnelse i tillräckligt hög grad, tyckte han. Han studerade på egen hand och han sa att det är det bästa som har hänt mig. Det har förändrat hela mitt liv och jag kan inte sluta när jag väl har börjat att läsa. När jag då försökte att läsa mycket i Bibeln så förstod jag naturligtvis inte allting. Och jag kan inte påstå att jag gör det idag heller. Men att gå ut och påstå att Bibeln är icke trovärdig och det är si och så med Bibeln, ja, då krävs det väldigt mycket kunskap för att kunna göra det. Och det jag tycker mig ha märkt under den tid jag har studerat Bibeln fram till idag, det är att man har varit ute med sin kritik alldeles för tidigt. Man har inte satt sig in i frågorna ordentligt. I dagens VLT så kan vi läsa ett avsnitt om, jag vet inte vad det hette egentligen, men det brukar handla om kvinnorna i Bibeln och i Gamla testamentet. Och där står det till exempel att det var något speciellt med såväl Maria som Elisabet, Johannes stöparens mamma. Båda hade blivit gravida utan mans medverkan. Men så står det ju inte i Bibeln. Maria har blivit havande utan mans medverkan. Men inte Elisabet. Jag vet inte var han har fått det ifrån. Och läser man sen lite ytligt och snabbt i Bibeln, då kan man tycka att det är väldigt konstigt. Eller som han skriver, det är också andra konstiga saker i Bibeln. Nämligen också männen föder barn. För det står det ju att Abraham födde och Isak födde och Adam födde och så vidare. Och så gör man sig lite lustig då över detta och ser det klart, det står ju väldigt mycket konstigt. Han som skriver, skriver annars tycker jag skickligt och har en fin förmåga att använda sin penna och uttrycka sig. Och han har också förstått en hel del, ovanligt mycket har han förstått riktigt bra. Men så dyker upp såna här plumpar. Och det är enligt min mening bara ett färskt exempel. Ett exempel från idag på hur mycket man kastar ur sig av okunnighet, av missförstånd. Om man studerade lite mer så kunde man ta reda på att det hebreiska ordet som har översatts med födde betyder blev far till. Blev far till. Så det är inga påståenden om att på gamla testamentets tid så svällde också kararna upp så här och så småningom fick de läggas in och bli förlösta. Utan man kunde uttrycka sig så en gång i tiden, födde, när det idag i en bättre översättning borde stå blev far till. Min personliga uppfattning är alltså att man misstror Bibeln ofta på grund av okunnighet. Man har inte givit sig tid att läsa ordentligt. Och man visar inte den vördnad och respekt som man bör visa enligt min mening. Det är klart att har man redan fastnat för den ståndpunkten att Bibeln är ingenting annat än en vanlig, vanlig mänsklig produkt, så är det ju svårt att visa någon speciell vördnad eller respekt för just Bibeln. Man får se lika respektlöst på den som på andra böcker. Men har man lärt känna Kristus, som vi har talat om mycket på de här samlingarna, och blivit överbevisad om att Kristus är Guds son, då kommer allt i ett annat ljus. Via Kristus tro så delar man också Kristi vittnesbörd om skriften. Enligt min mening så börjar inte vördnaden för skriften med att man med sitt förnuft har gjort en rad analyser och sen kommit fram till att allting är hållbart. Utan det börjar med att man har lärt känna Kristus. Och via Kristus har man fått respekt och vördnad för skriften. Kristus och skriften kommer att höra intimt samman. Men det är klart att man skulle ju tappa vördnaden. Man skulle ju tappa respekten om den där första vördnaden och respekten som man har sen, vad ska vi säga, leder till det vördnadsfulla studiet, leder till att man upptäcker än det ena, än det andra som inte är trovärdigt. Det är självklart. Men i mitt fall så har ett grundligare studium lett till att det är bibelkritiken som har förlorat ansiktet. Jag är uppfödd med bibelkritik. Genom min utbildning har jag fått studera all möjlig kritik av Bibeln. Detaljer där man nagelfar en halv vers här och ett halvt ord där, verkligen genomlyser precis allting, jämför med annan information, med arkeologisk forskning, historisk forskning, språklig forskning, religionshistorisk forskning. Och det som då händer är att forskares påståenden om att här stämmer det inte, här är det fel, här är det inte trovärdigt. Det visar sig vara förhastade påståenden. Man har byggt det på okunnighet. Man har dragit slutsatser om sådant som man var tvungen att gissa om. Och det är det jag ska tala om lite grann nu. Några exempel på sådant där man har gått ut i många volymer och författare, bokförfattare har skrivit av varann och påstått samma sak om och om igen. Och sen kommer det i läroböckerna i skolan så där en 30-40 år efteråt. Och så finns det där som ett arv. Frågan är då vad jag ska börja med. Och vi kan väl ta upp en bok som har anknytning till konkreta händelser. Så att man kan jämföra påståendena i Bibeln med vad man kan veta genom annan forskning. Och då lämpar sig Daniels bok utomordentligt. Daniels bok talar om historia. Om vad som händer i det babyloniska riket på 500-talet. Om vad som händer i det medisk-persiska riket i samma tid och tiden därefter. Om vad som kommer att hända i det grekiska riket med Alexander den store. Och vad som kommer att hända i det romerska riket. Konkreta saker om världsriken och vad som händer. Kungar nämns vid namn, krigståg nämns vid namn, folk nämns vid namn, administrationen presenteras och man kan jämföra med andra fynd och säga det här stämmer ju inte, eller det stämmer. Man har alltså haft mycket att ta på när det gäller Daniels bok. Och när bibelkritiken nådde sin höjdpunkt vid mitten av 1800-talet, då slog man särskilt ned på Daniels bok. Och man sa att den här boken innehåller ju en rad historiska oegentligheter. Till exempel, enligt Daniels bok, enligt 5:e kapitlet och 7:e kapitlet, så fanns det i Babylonien, i det nybabyloniska riket på 500-talet, en kung som hette Belsassar. Och Daniel berättar om denne Belsassar. Då gick forskarna ut och sa, här har vi ett klart fel. Det har inte funnits någon Belsassar. Och det är ju för sig inte så underligt att det är felaktigt, för författaren är inte Daniel. Är inte någon samtida med Belsassar, utan det är en som levde många hundra år senare, nämligen 164 före Kristus. Och han har försökt beskriva vad som har hänt många hundra år tidigare, och det kunde han ju inte ha så där exakt reda på. Och han tänkte väl att hans landsmän kan inte kontrollera det här, så för sakens skull, han hade nämligen ett gott syfte, så kunde han hitta på lite. Och det blev det ena felet efter det andra. Han påstår att det har funnits en kung Belsassar. Och på 550-talet fram till 539. Att det var Babyloniens sista kung. Och han påstår att Nebukadnessar, denne store fruktade tyrann i det babyloniska riket, var hans far. Att Belsassar alltså var Nebukadnessars son. Och detta stämmer ju inte. Idag så kan man konstatera att forskarna påstår saker om okunnighet. Man har hittat mera material och man har hittat den här Belsassar. Han fanns verkligen. Han är inte påhittad. Men man hade ju inte räknat med hur det egentligen förhöll sig, för man hade lärt sig att det fanns ju en sista kung som hette Nabonidus. Det kände man till. Och då kan ju inte samtidigt Belsassar vara den sista kungen. Men när man nu har fått fram mera upplysningar, då vet man att denne Nabonidus, han orkade inte med sitt uppdrag, utan pensionerar sig själv och överlåter ledningen över såväl armén som kungamakten åt Belsassar. Så egentligen är Nabonidus kungen, men i praktiken så är det Belsassar som är den faktiske kungen. Och det stämmer precis som det stod i Daniels bok. Och en sån här finess, en sån här detalj, hur kunde någon veta det som inte var insatt i det egentligen? Med andra ord så verkar det som författaren är väl informerad också i detaljer, och här måste kritiken alltså backa. Men man vill inte backa helt, man vill inte förlora ansiktet, och då säger man det är i alla fall fel, för det påstås ju att Nebukadnessar är far till Belsassar. Och Belsassar är Nebukadnessars son. Och det är klart, det är ju fel. Om man tänker på far och son som förhållande mellan min far och mig på det sättet. Men om man ska ge uttryck för insikt i Bibeln, verklig bibelkunskap, så måste man ju se hur Bibeln använder uttryck som far och son. Och mycket ofta ges dessa uttryck en mycket vidare innebörd än hos oss. Far används om den som har varit ledare före en själv, en företrädare, föregångare i ämbetet. Det kan vara en tidigare släkting eller en tidigare innehavare av samma ämbete. Vi har det ju bland annat i sådana uttryck som vår fader Abraham. Det betyder inte att det är vår närmaste far, utan det är en viktig föregångare eller företrädare eller släkting i samma tro. Eller Jesus, som kallas för Davids son, fast han i själva verket är Davids son. Och det finns många sådana här exempel. Och därför bör man alltså vara försiktig med att kasta ut sådana här påståenden. Man måste studera med vördnad noggrannare. Alltså på den här punkten så har man kritiserat Bibelns trovärdighet helt utan sakliga belägg. Det är fler saker i Danielsboken som man kritiserar. Men innan jag lämnar Belsassar, så har ni kanske läst i Daniel 5 om det stora gästabudet som han ordnar strax innan riket går under och medisk-persiska makten tar över. Vid det här stora gästabudet blir han ju förskräckt av en märklig skrift som han läser på väggen. Och för att nu få den här obegripliga skriften tydd, så vänder han sig till spåmännen, teckentydarna, och utlovar en belöning. Men då säger han märkligt nog att den som klarar av att tyda skriften ska bli den tredje mannen i riket. Jag kan ju läsa hur det uttrycks i till exempel Daniel 5, vers 7. Och kungen ropade med hög röst och befallde att man skulle hämta besvärjarna, kaldéerna och stjärntydarna. Och kungen lät säga så till de visa i Babel: vem som helst som kan läsa denna skrift och meddela mig dess uttydning, han ska bli klädd i purpur, och den gyllene kedjan ska hänga som hans hals, och han ska bli den tredje herren i riket. Allt här är ju mycket naturligt, så när som på det sista han ska bli den tredje herren i riket. Farao hade ju sagt något liknande många hundra år tidigare när han fick sina märkliga drömmar. Och då sa han, den som kan tyda det här, han ska bli min närmaste man och han ska få den gyllene kedjan. Och här verkar ju Belsassar säga samma sak, men han säger han ska bli den tredje herren i riket. Och då ser vi att texten är i motsats till att vara oklar eller vilseledande utomordentligt korrekt i minsta detalj. Kungen var ju nämligen själv den andre herren i riket. Så han kunde ju inte säga att den som ska bli min närmaste man ska bli den andre herren i riket, utan måste ju då säga ska bli den tredje i riket. Nabonidus var nummer ett, Belsassar var nummer två, och skulle man nu bli Belsassars närmaste man så blir det den tredje herren i riket. Så här stärks alltså trovärdigheten istället för att det skulle vara något galet. Nå, katastrofen kommer nu. Belsassar dör och mediska persiska riket tar över. Men då är det någonting konstigt. 531 till 628 talar om ledaren för detta nya välde som Darius av Medien. Och då har kritikerna gått ut och sagt, här har vi återigen ett exempel på att Daniel har fabulerat och hittat på. Därför att den som nu tog över var ju istället persen Koresh, eller Kyros, eller Cyrus, hur ni vill uttala det. Ja, hur förhåller sig då med detta? Jo, persen Cyrus, eller Koresh, visar sig var egentligen meder. Nu har man hittat mera material och nu vet man att han var son till en medisk prinsessa och att han tog över makten i det väldiga mediska riket år 550. Och senare lyckas han förena Medien med Persien, så det blir en dubbel monarki. Medien Persien, och han blir Medien Persiens kung. Men eftersom Persien blir det större, eller den mäktigare delen av dessa två, så talar man om honom som Persien, fast han är meder. Det är alltså samma person. Han heter från början Darius, men han kommer att få namnet Koresh eller Cyrus. Och det är faktiskt det som Daniel påstår. I den sista versen av det här avsnittet, i 6:28, där har 1917 års översättare skrivit, och denne Daniel steg i ära och makt under Darius och under persen Koresh regeringar. Det vill säga, bibelöversättarna har trott att det är två olika personer. Men det hebreiska ordet och är ofta ett så kallat wow explicativum, det vill säga ett förklarande och. Man säger en sak och sen inleder man en rad till med ordet och, som har betydelsen det betyder, det vill säga, eller närmare bestämt. Så vad som här står är ordagrant, denne Daniel steg i ära och makt under Darius regering, det vill säga under persen Koresh regering. Det står inget pluralis regeringar i den hebreiska och arameiska grundtexten här, eller arameiska. Ett sånt här exempel föreligger också på ett annat ställe. Det finns många sådana här exempel på förklarande och jag har nämnt förut, tror jag, jag nämner det igen, ett sånt här exempel i första krönikeboken 5:26. Första krönikeboken 5:26. Där kan man läsa om situationen på 700-talet före Kristus, om assyrierna. Och där står det: då uppväckte Israels Gud den assyriske kungen Pols ande och den assyriske kungen Tilgatpilnesers ande och lät folket föras bort i fångenskap. Alla som läser det här tror jag att det är två olika personer. Men i den hebreiska texten så menas det så här: då uppväckte Israels Gud den assyriske kungen Pols ande, det vill säga den assyriske kungen Tiglatpilesers ande. I det här fallet vet man med bestämdhet att Pol och Tiglatpileser är samma person. Här finns det direkt fastslaget. Tilgatpileser eller Pilneser tog sig namnet Pol, eller på babyloniska Polo, när han introducerades som Babels kung år 727 före Kristus. Så här vet man säkert att detta och ska alltså översättas explikativt, det vill säga närmare bestämt. Och så är Bibeln ofta. Parallellismerna använder man för att i det andra ledet närmare förklara och belysa det man har sagt i det första ledet. Psaltaren och många andra böcker tillämpar ju den principen. Och det är väldigt bra. Då får man hjälp att bättre förstå. Man säger samma sak två gånger. Jag har nämnt det här att man använder det även i svenskan, eller i varje fall har gjort. Man brukar nämna exemplet med den gamla syndabekännelsen där man förr sa: jag vet att jag är värd helvetet och den eviga fördömelsen om du skulle döma mig så som mina synder har förtjänat. När man då säger att jag är värd helvetet och den eviga fördömelsen, då betyder det ju inte jag är värd dels helvetet och dessutom den eviga fördömelsen, utan det är ju samma sak. Jag är värd helvetet, det vill säga med detta menas den eviga fördömelsen. Om den här Darejaversmeden, som alltså är densamme som Koresh, så sägs det att han mottog riket när han var 62 år. Nu vet man av andra källor att han var 62 år. Och man vet att han erövrade inte riket, utan babylonerna gav upp och gick ut och lämnade stadens nyckel till honom, så han fick motta riket. Annars står det alltid att man erövrar ett rike. Så Daniel är alltså korrekt i små detaljer till och med. Nå, kan man ju säga, om då tyder väl allt på att han vet vad han talar om och fanns på den här tiden, precis så som boken berättar. Men nu är det märkliga att om så är fallet, och vi har alltså inte anledning att misstro Bibeln alls på den punkten, hur kan då Daniel vara så exakt när han talar om det som ska hända senare? Om han nu lever, ja, själva verket är han en jude som har tagit som fånge i sina tonår år 605, och sedan har han varit i det babyloniska riket från 605 ändå fram till 530. Hur kan han då uttrycka sig så exakt om vad som händer på 400-talet under persisk administration och på senare delen av 300-talet när grekerna med Alexander den store tar över, och vad som händer när Alexander den store har dött 323 och hela det världsväldet delas upp i fyra bitar: i Grekland, i Mindre Asien, i Syrien, Babylonien och i Egypten? Hur kan han veta det? Och inte nog med det, hur kan han veta att sen kommer det romerska riket som ett kluvet rike och tar över? Och hur kan han veta att mitt under den romerska rikets tid så kommer det en annan härskare som kommer från himmelen och som är mäktigare än dessa väldiga riken som alla ska förgås? En som ska ta bort alla synderna. Alltså en profetia om Messias som ju verkligen föddes mitt under den romerska. Hur kunde han veta det? Ja, då får man ju problem. Och att man har sagt att författaren nog levde på 160-talet före Kristus, det var därför att då var det lättare att förklara att han kunde tala så tydligt om hur det var på den tiden. Men han talar ju så tydligt, som vi har sett också, om hur det var på 500-talet och 400-talet. Och han talar också väldigt tydligt om hur det är under den romerska perioden. Men det vill inte bibelforskarna gå med på idag. Utan de flesta säger att det är en anonym jude som har hittat på det mesta av det här på 160-talet. Och därför så handlar inte det fjärde världsriket om det romerska. Vilket det gör om man läser bara rakt upp och ner innantill. Jag vet inte om ni hänger med vad jag pratar om nu egentligen, för ni kan ju inte ha alla de här texterna aktuella. Men i Daniels bok i flera kapitel så talar Daniel om att det ska komma fyra stora världsriken efter varann. Först har vi nu det babyloniska, säger han, och skildrar det mycket exakt. Och det var det som gick under 539. Sen säger han att det kommer ett rike som är tvådelat därefter. Och det stämmer ju precis. Det består av Medien och Persien. I åttonde kapitlen har han bilden av en vädur med två horn. Och han skildrar det på ett sånt sätt att man ser, jaha, det syftar på det medisk-persiska riket. Detta får ju sedan stryk av Alexander den store, som kommer mot detta rike, ska vi säga 333, blir ett avgörande slag, och en slutlig döds 331. Ja, vad säger Daniel? Jo, han säger att det ska komma en bock västerifrån, och den bocken har ett ansenligt horn i pannan. Alla ser med en gång vad det frågan om. Det är alltså det grekisk-makedoniska väldet. Det ansenliga hornet i pannan, det är Alexander den store. Och så skildras det hur denna bock nästan flyger fram. Det vill säga med stor hastighet erövrar hela världen. Det var precis vad som hände med Alexander den store. Sen brister det stora hornet sönder väldigt hastigt. Så var det. 333 så tränger Alexander in i mindre Asien och vinner en stor seger vid Issos. 10 år senare är han död. Och vad händer sen? Jo, enligt Daniel så ska då detta rike delas upp på 4 andra. Precis så händer det. Hans 4 främsta generaler får ta över varsin del av detta väldiga rike som Alexander hade erövrat. Det grekiska, det egentliga Grekland, det fick generalen Kassander ta hand om. Mindre Asien fick Lysimakos ta hand om. Egypten fick Ptolemaios ta hand om. Och Syrien, inklusive Babylonien, Persien, fick Seleukos ta hand om. Stämmer precis. Sen säger Daniel vidare, från Seleukos, från den delen av det gamla Alexanders rike, skall det spira upp ett horn som kommer att bli till stort men för judarna, till en stor plåga. Och det stämmer precis. Bland seleukiderna uppträder det en person som heter Antiochus den fjärde Epifanes. Kung i Syrien 174 till 164. Och han ställs upp som en modell för den antikristliga makten. Alltså den makt som försöker förstöra Guds folk och Guds ordningar. Varför tar man fram honom som modell? Jo, därför att han tågar mot Palestina år 168. Och han tågar in i Jerusalem. Och han tågar in i templet. Och tågar in i det allra heligaste. Och tar bort Guds heliga altare. Och sätter dit ett annat altare med en självstaty. För att ordentligt göra slut på den uppenbarade tron eller den uppenbarade religionen. Och så berättas det att efter 3,5 årsvecka, 3,5 år, så kommer denna styggelse att tas bort. Och det hände. År 165 så renas templet igen. Och judarna firar än idag den händelsen som en chanukka-fest som infaller vid jultid. Firar den i 8 dagar. Då man lyckas återinviga templet och ta bort det här sevsat. Ja, det här berättas det om i Daniels bok. Men inte nog med det. Sen berättas det om hur den romerska perioden kommer. Och hur mitt i den romerska perioden så kommer människosonen. Och han beskrivs också som den gudomlige. Som har ett himmelsrike. Och ni får kan läsa själva om det här. Men 1917 års översättning är så färgad av den här tanken att det stämmer inte det som står i Daniels bok. Och det är en anonym jude som har hittat på det här på 160-talet. Att ni måste få lite hjälp eller studera flera översättningar. Och det man framförallt har förstört är Daniel 9, 24 till och med 27. Som hela 9:e kapitlet som är helt otroligt. Men där man har översatt så att det inte ska synas att det handlar om Messias som kommer mitt under det romerska väldet. Jag tog med mig en liten kommentar ifall vi skulle hinna in på det här, men jag skulle tala om många andra saker jag hade tänkt också. I Daniel 9, 24 till och med 27 står det i korthet så här: 77 år eller 7 perioder är bestämda för ditt folk och din heliga stad till att göra slut på överträdelsen. Så nämndes 3 saker som i negativa ord talar om vad Messias ska göra: göra slut på överträdelsen, skaffa bort synden och sona för ondskan. 3 saker upprepas. Och sen kommer 3 saker till som vänder på det positivt till att föra fram en evigt gällande rättfärdighet, till att sätta sigill på eller besegla uppenbarelse och profetia och till att smörja den allra heligaste. Det är liksom beskrivningen av Messias och hans försoningsverk. Och sen talas det närmare om då hur det här kommer att gå till. Och det här har man trollat till på ett helt otroligt sätt i 1917. Därför att man vill inte att den här smorde ska vara den smorde Messias. Utan man låter det här syfta på någonting år 164 eller 165 före Kristus. För man har ju bestämt sig att då levde författaren. Och han kan ju inte tala om någonting annat än vad han upplever. Det vill säga man utgår ifrån att det här med Gud och profetia och uppenbarelse, det får vi inte räkna med. Utan bara det som är mänskligt rimligt och möjligt. Och möjligt för oss människor. Det kan det vara frågan. Ja, nu stannar jag väldigt länge vid Daniel. Jag kunde ha talat om detaljerna när det babyloniska riket skildras. Så stämmer det precis att där gör kungen som han vill. Han behöver inte fråga något parlament eller han behöver inte rätta sig efter lagarna. Han är över lagen. När han skildrar det medisk-persiska riket, då säger han att då är till och med kungen bunden av lagarna. Och en lag som han har bekräftat med sitt sigill kan inte ändras. Och precis så berättas det här i Daniel. Liksom i Esters bok som är under samma period. Kanske kommer ihåg att i Esters bok så hade det tagits en lag att judarna skulle förintas. Och det gick inte det att ändra på. Och likaså när det berättas hur man avrättar folk. Man har ju dödsstraff givetvis. Och dödsstraffet exekveras i det babyloniska riket med elden. Det går bra. Brinnande ugnen. Men det gick ju inte det persiska riket, för de tillhörde den zoroastriska religionen där elden är helig. Så där har man lejongrop istället. Och det stämmer. Man använder sig av lejongrop. Ja, det är ytterligare några detaljer som talar för Bibelns trovärdighet istället för motsatsen. Och som belyser det jag sa i inledningen. När man läser mera så blir man inte mera skeptisk. Utan då sånt som man var lite undrande till först kommer i större klarhet så småningom. En god regel är den lutherska. Luther sa, lyft på hatten och gå förbi. Och det har ju en del tolkat så, det vill säga läs det inte, strunta i det, gå förbi. Men så menar inte, läs mera, läs mer. Men så, när det inte är klart så visa vördnad och vänta. Läs mera, lyft på hatten, det vill säga säg inte, det här måste vara fel. Utan lugna dig, läs mera och studera. Och så småningom faller det på plats. Ja, det jag nu har sagt om Daniel, det är något liknande kunde jag ha sagt om andra saker som har kritiserats. När man har sagt att böckerna är motsägelsefulla och så visar det sig när man läser noggrannare att de är mycket enhetligt komponerade. Bibelkritikerna styckat sönder böckerna på ett skrämmande sätt. Jag har för några av er berättat om hur det egentligen förhåller sig med till exempel första Mosebok eller Jesaja, som har varit de exempel eller de böcker som man särskilt har styckat sönder. Man har sagt att det stämmer inte om att Jeriko har funnits vid invandringstiden och blivit erövrat så som det berättas. Att det fanns en stad Ai bredvid Betel, det är alldeles fel har man sagt, någon sån finns inte. Men enligt min mening så håller inte de här påståendena, utan Ai till exempel, som man påstår inte fanns, det har man inte ens kunnat identifiera den rätta platsen för. Man har gissat att Ai låg ungefär 3,5 kilometer norr om den plats där Ai enligt Bibeln har legat. Och det är klart att det inte stämmer då. Man har påstått att det är väldigt många fel i apostlagärningarna, för att gå över till Nya testamentet. Felaktigheter om Paulus och om hans resor och hans fullmakter och sådana saker, det håller inte heller. Man har sagt att evangelierna, de är ju så sent hopkomna så att det är klart att det har blivit mycket fel. Idag måste man säga att förmodligen har de kommit till långt tidigare än vad kritikerna i regel har sagt tidigare. Man har sagt att pastoralbreven av Paulus, alltså breven till Timoteus och Titus, de har inte kommit från Paulus, utan det är senare konstruktioner som förutsätter en annan tid. Där måste man också backa. Och så vidare, och så vidare. Men det blir naturligtvis olikheter. Många forskare trampar på som förr, andra är lite försiktigare nu och det finns all möjlig variation. Men som sammanfattning kan man säga att om man med vördnad läser och läser mycket, då får man nog säga som Ayrton Senna hade sagt, det går inte att sluta. Man vill läsa mera och man vill förstå mera. Man hittar mycket i början som man inte förstår, men då läser man mer under vördnad. Man lyfter på hatten.